Nåd være med dere, og frid fra Gud, vår Fader, og vår Herre Jesus Kristus. Amen. Dagens predikotekst er fra Lukas evangeliets 15. kapittel, fra den 11. versen. Det er berättelsen om den förlorade sonen. Eller om de två sönerna, kan man också säga. Jag ska berätta mer om det sen. Vidare sa han, alltså Jesus: En man hade två söner. Den yngre av dem sa till sin far: Far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då delade han sin egendom mellan dem. Några dagar senare packade den yngre sonen ihop allt sitt och reste långt bort till ett främmande land. Där levde han hämningslöst och slösade bort sin förmögenhet. När han hade gjort slut på allt drabbades det landet av en svår svält och han började lida nöd. Då gick han bort och tog tjänst hos en av landets medborgare som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen gav honom något. Då kom han till besinning och sa: Hur många arbetare hos min far har inte mat i överflöd, och här svälter jag ihjäl. Jag vill stå upp och gå hem till min far och säga till honom: Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina arbetare. Och han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och förvärmade sig över honom. Fadern skyndade fram, omfamnade honom och kysste honom. Sonen sa till honom: Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare: Skynda er! Ta fram den finaste dräkten och klä honom och sätt en ring på hans finger och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den. Nu ska vi äta och fira, för min son var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen, och festen började. Men hans äldre son var ute på fälten. När han nu kom och närmade sig gården fick han höra musik och dans. Han kallade då till sig en av tjänarna och frågade vad det här kunde betyda. Tjänaren svarade: Din bror har kommit hem och din far har slaktat gödkalven, eftersom han fått honom välbehållen tillbaka. Då blev han arg och ville inte gå in. Hans far kom ut och försökte övertala honom, men han svarade sin far: Här har jag slavat för dig alla dessa år och aldrig gått emot ditt ord. Och mig har du aldrig gett ens en skilling så att jag kunde fira med mina vänner. Men när han där kommer hem, din son som har festat upp din förmögenhet tillsammans med horor, då har du slaktat gödkalven för honom. Fadern sa till honom: Mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi fira och glädja oss, för din bror var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. Herre, inskriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. Ja, som jag sa innan predikotexten, så brukar den här liknelsen ofta kallas liknelsen om den förlorade sonen. Men Jesus, han inleder faktiskt med att säga: En man hade två söner. Så liknelsen handlar alltså inte bara om en son, utan om två söner. Det handlar dels om lillebror som reser iväg och slösar bort alla sina pengar och sedan återvänder till pappans stora glädje. Men den handlar också om en storebror som blir sur när han upptäcker att pappan har gjort i ordning en fest när lillebror kommer tillbaka. Och han får en fest utan helt utan att ha förtjänat det. Men låt oss börja med att säga någonting om vad en liknelse är för någonting egentligen. Vad är en liknelse? Jesus berättade många liknelser. Och det gjorde han för att lära människor om det andliga. Men istället för att förklara det andliga på ett direkt sätt, liksom ett föredrag, så berättar Jesus såna här enkla, vardagliga, jordiska berättelser som illustrerar det där andliga som han vill att människor ska förstå. Han förklarar det andliga genom att berätta jordiska berättelser. Och Jesu liknelser, de handlar om Guds rike eller om himmelriket. Guds rike och himmelriket, det är egentligen samma sak. Det är synonymer. I Matteus evangeliet så står det att Jesu liknelser handlar om himmelriket. Medan i Markus evangeliet, där vi hittar många av de samma liknelserna, där står det att de handlar om Guds rike. Så av det kan vi förstå att Guds rike är synonym med himmelriket. Och en sak som är viktig att förstå när det gäller Guds rike, det är att det inte bara är den eviga saligheten som ligger framför oss det handlar om. Utan Guds rike, det är något som finns redan här och nu. Det är något som pågår. Ja, här i tiden är inte egentligen Guds rike en fysisk plats. Utan det är snarare någonting som pågår, en aktivitet. Det är det som händer i människors hjärtan. Det är det som händer när människor får höra evangeliet om Jesus. Eller det är det som händer när nådemedlen, både ordet och dopet och nattvarden, används. Det handlar om människors tro eller människors brist på tro. Tänk till exempel på liknelsen om såningsmannen. Det handlar om frön som sås, och det handlar om frön som inte gror, och det handlar om frön som gror. Och den här liknelsen förklarar Jesus att den handlar om människor som inte kommer till tro och människor som kommer till tro. Liknelsen om de två sönerna, de handlar också om människors tro eller otro. Men en viktig poäng med den här liknelsen, det är att det är möjligt för en människa att komma till tro igen. Efter att först ha varit troende och sedan fallit. Den yngre sonen, han liknar någon som faller från sin tro genom synd, men som sedan ångrar sig och kommer till tro igen. Som pappan förklarade för sin äldre son: för din bror var död, men har fått liv igen. Han var förlorad, men är återfunnen. En annan viktig poäng är att en synlig yttre gemenskap inte nödvändigtvis innebär att alla i den gemenskapen är troende. Den äldre brodern, han stannade kvar hos sin pappa. Men det är ändå tydligt att han inte är alls som sin pappa. Han var inte glad för att hans lillebror hade omvänt sig. Att han hade kommit tillbaka. Han blev inte glad som sin pappa, utan han blev arg snarare. Han sa: här har jag slavat för dig alla dessa år och aldrig gått emot ditt ord. Och mig har du aldrig gett ens en skilling så att jag kunde fira med mina vänner. Det är ganska tydligt att han liknar någon som bara finns med i en yttre synlig gemenskap, men som inte har någon tro i hjärtat. Ja, han liknar faktiskt någon som ser på Guds rike som slavarbete. Han säger ju: här har jag slavat för dig alla dessa år. Nej, bara för att man är medlem i ett kyrkosamfund innebär inte det nödvändigtvis att man tror på Jesus som sin frälsare. Eller bara för att judarna var en del av nationen Israel, så innebar inte det att alla israeliter eller alla judar hade den frälsande tron. Det blev ju väldigt tydligt under Jesu verksamhet när han reste runt i Judén och Galileen och undervisade och förkunnade. Det var inte jättemånga som tyckte om det. Det var en del, men det var också väldigt många som kritiserade honom. Som det står i början av Lukas kapitel 15. Men fariseerna och de skriftlärda kritiserade honom ständigt. Så. Ja, den äldre sonen i liknelsen, han liknar fariseerna och de skriftlärda. För något som de inte kunde acceptera när det gäller Jesus, det var hur Jesus kunde umgås med tullindrivare och syndare. Det står: alla tullindrivare och syndare höll sig nära Jesus för att höra honom. Men fariserna och de skriftlärda kritiserade honom ständigt och sa: den där mannen, han tar emot syndare och äter med dem. Men Jesus, han bryr sig inte om vilken ställning människor har i ett samhälle. Han tar emot alla, vare sig de är rika eller fattiga. Vare sig de har ett bra rykte eller ett dåligt rykte bland människor. Och Jesus tar emot alla oavsett hur mycket de har syndat tidigare i sitt liv. Det innebär dock inte att han tolererar att människor fortsätter sitt syndiga liv. Nej, som han sa till äktenskapsbryterskan: gå och synda nu inte mer. Men för fariseerna och de skriftlärda var det otänkbart att Gud skulle vilja ha något med tullindrivare och syndare att göra. Och på samma sätt var det otänkbart för storebror att pappa skulle vilja ha något mer med lillebror att göra. Men så är evangeliet. Evangeliet är frikostigt. Det är häpnadsväckande frikostigt. Det är så frikostigt att det nästan kan framstå som provocerande. För hur kan Gud ta emot någon som har levt ett hemskt, fruktansvärt liv? Man resonerar: ifall Gud är god, varför skulle han då vilja ha något med den där att göra? Han har ju levt ett hemskt liv. Ska det verkligen få vara så enkelt att komma tillbaka igen? Nej, det blir för enkelt. Tänk till exempel på aposteln Paulus. Han hade ju förföljt de kristna. Han hatade de kristna. Han hade till och med stått och tittat på när de hade stenat Stefanus. Han stod och tittade på och han tyckte att det var en bra grej. Och så skulle han plötsligt bara få bli omvänd och en troende på den där resan till Damaskus. Han skulle till och med få bli en apostel. Plötsligt så ville Gud ha något med honom att göra. Men det hade han ju inte förtjänat. Så kan man resonera. Men det där, det är inget annat än gärningslära. Om man resonerar på det viset. Gärningsläran tänker så här: du borde få vad du förtjänar. Gör tillräckligt många bra saker så blir du belönad. Men gör du tillräckligt många dåliga saker så blir du bestraffad. Men vad den ideologin inte tänker på, det är att ingen människa har gjort tillräckligt många bra saker för att bli belönad av Gud. Och ingen människa har undvikit tillräckligt många onda saker för att undvika att bli bestraffad av Gud. Ifall vi skulle få vad vi verkligen förtjänar, så skulle vi ju ligga risigt till. Då skulle ingen duga. Inte ens fariseerna och de skriftlärda. Inte ens världens trevligaste granne. Eller världens bästa föräldrar. Eller världens snällaste vän. Eller världens flitigaste arbetare. För det hjälper inte hur gott rykte man än har här i världen. Under ytan döljer sig ändå alltid synd. För vi syndar inte bara i ord och gärningar som andra människor kan se eller höra. Utan vi syndar också med våra tankar och med våra motiv. De kan man dölja för andra människor, men vi kan inte dölja dem för Gud. Men trots att vi inte förtjänar något från Gud alls, så älskar han oss ändå. Och han förbarmar sig över alla syndare som vänder om till honom. Gud förlåter alltid, oavsett hur mycket vi har syndat mot honom. Det ser vi tydligt i liknelsen. När pappan tar emot den yngre sonen med öppna armar. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Ja, medan han var långt borta så förbarmar fadern sig över honom. Det var inte så att hans förlåtelse var beroende av sonens bekännelse. Det var inte så: nu ska vi se här om du ger en tillräckligt bra bekännelse, en syndabekännelse. Det är mitt villkor för att förlåta dig. Nej, syndabekännelsen är inget villkor för förlåtelsen. Förlåtelsen gäller alltid. Pappan i liknelsen är precis som vår fader i himlen. Han är barmhärtig och förlåtande. Han älskar oss med en kärlek som vi inte förtjänar. Och det gör han eftersom Jesus har gjort det möjligt. Jesus är vår väg till Gud. Han levde ett helt rättfärdigt liv. Alla hans tankar, ord och gärningar var hela tiden fullkomligt goda. Och det livet som han levde, det levde han i vårt ställe. Och det tillräknas oss. Och sedan så led och dog han för våra synder. För att ta bort allt det som skilde oss från Gud. Därför har Gud tagit emot oss med öppna armar. Precis som pappan tog emot den yngre sonen. Och vi får vara i hans gemenskap som Guds barn för evigt. Låt oss be. Kära Gud, tack för att du älskar oss utan att vi har förtjänat det. Tack för att du sände Jesus till oss för att leva ett liv som vi inte kunde. Och för att dö på korset för våra synders skull. Hjälp oss att ständigt komma ihåg din stora nåd och din stora kärlek. Amen.